I det här avsnittet så ska vi grotta ner oss i den lilla obskyra svenska skivetiketten Gump. Under sin existens mellan 1971 och 75 så gav de enbart ut 7 stycken album. Och de är idag lika svåråtkomliga som många gånger ganska skruvade. Och flera av dem är alldeles, alldeles underbara. Så vi ska kika närmare på Gump och deras utgivningar i synnerhet. Och till min hjälp har jag journalisten och författaren Fredrik af Trampe. Så välkomna till Skivsnack, jag heter Stefan Sundberg. Välkommen till Skivsnack, Fredrik af Trampe.
Tack så mycket. Tack så mycket. Roligt att få vara här.
Ja, vi har pratat länge om att du ska gästa Skivsnack och nu äntligen får vi till det.
Äntligen får vi till det. Det var väl för att vi lyckades kläcka en idé som vi plötsligt båda... Eller jag kom på en idé. Skulle inte det här vara roligt? Och du tände på alla cylindrar.
Det gjorde jag verkligen.
Tänkte vi att det kändes som att då ska vi nog hålla fast vid den känslan och köra på det.
Och du, vad ska man säga när det gäller... Du är journalist, men du har ju ändå en liten förkärlek för det lite udda kulturella.
Ja.
Kan man säga så?
Det kan man absolut göra. Alltså man kan säga att jag har specialiserat mig mycket på populärkultur med en dragning åt den udda populärkulturen samt djuplodande research. Inte sällan i kombination med varandra. Mm. Jag har skrivit böcker om arga anmälningar till radionämnden och fula skivomslag och konstiga skivomslag ska jag säga. Alla var inte fula utan konstiga, mer korrekt. Mm. Och en massa annat sånt. Och så har jag en podd tillsammans med Kalle Lind som heter De La Morta där vi utgår från oftast svensk, men det kan även bli lite annat. Någon artefakt inom populärkulturen, en bok eller en skiva eller en sång eller vad det nu kan vara. Så ja, kartlägger vi eller associerar lite utifrån den.
Mm. Vi ska idag, det här ämnet då, som du föreslog och som jag gick igång på, som du säger på alla cylindrar, det var att göra ett avsnitt om skivbolaget Gump, som är, ja, vi ska gå närmare in på det om en liten stund, men jag älskar ju Gump också som, och deras utgivningar, så det ska bli jättespännande. Men innan vi drar igång ska du få 5 snabbfrågor som alla mina gäster. Första skivan för egna pengar.
Jo, det var nog Magnus Ugglas Alla får påsar. Mm. Den kom där hösten 93 när jag fyllde 9 år.
En skiva du minns från dina föräldrars skivsamling?
Oj. Min pappa hade en samling med Alma Cogan, den brittiska popsångerskan som gick bort väldigt ung. Den snurrade jättemycket när jag var liten.
En skiva du tyckte sög från början men som du har omvärderat?
Svårt att komma på direkt skiva så. Det är väl mer att det finns vissa artister som jag inte lyssnade på för att alla omkring mig sa att sånt här lyssnar vi inte på. Mm. Då var ju syntar och 80-tal var ju väldigt fult. Det fick man inte tycka. Man fick liksom inte tycka. Var en synt med så var det per automatik dåligt. Så det tog mig väl ett tag att ta till mig exempelvis Depeche Mode eller lite mer såna experimentella synt. Jag tror jag bara rent av avfärdade det mesta elektronika överhuvudtaget ganska länge. Så där finns det väl mycket som jag har tagit till mig.
Den skiva du har lyssnat mest på?
Förmodligen Who's Next med The Who, skulle jag gissa.
Sista här då, den artist eller det band som du har köpt flest skivor med?
Det är ju det där, vissa artister har varit mer produktiva än andra.
Ja, det är...
Alltså jag har ju köpt... Hade Jakob Hellman gjort lika många skivor som Tom Waits så hade jag väl köpt lika många Hellman-skivor som Waits-skivor. Mm. Jag har köpt jättemånga Tom Waits-skivor. Mm. Det har jag gjort. Jag tror att jag har nästan alla.
Då kastar vi oss över ämnet för dagen. Och jag tror det är första gången faktiskt i skivsnackshistoria vi pratar om ett specifikt skivbolag. Och det är inte vilket skivbolag som helst, utan skivbolaget Gump.
Och ska man vara riktigt noga så kanske det mer ska en etikett eller mer än ett bolag. Men
ja, det är sant.
Det beror på hur man ska se det.
Och det börjar ju någonstans ändå med Anders Burman och Metronom.
Ja, och då... Jag vet inte hur mycket vi behöver introducera Anders Burman och Metronom, men Metronom var ett stort svenskt skivbolag som den gamla jazzmusikern Anders Burman drev i väldigt, väldigt många år. Och så, det var han som där gav ut, ja, men Cornelis, Fred Åkerström, Ann-Louise Hansson, Siw Malmkvist, John Holm, Ola Magnell och inte minst Pugge Rogefeldt, som är lite central i just det här sammanhanget. Han var en Anders Burman var en man med genuin kärlek för musiken och ett mycket gott öra för vad som var bra och vad som skulle slå.
Oerhört viktig för svensk musikhistoria, för man är populär musikhistoria.
Absolut, ja, hans betydelse kan liksom inte, den kan nog inte överskattas.
Nej, precis.
Han har då signat Pugh Rogefeldt, som i slutet av 60-talet släpper skivan Ja, det är det, som är en otroligt viktig skiva i svensk rockhistoria. Han var väl inte allra först med att sjunga på svenska. Det är ju det där att säger man att någon var först med någonting, så kan man vara helt säker på att man ganska snart kommer hitta någon som var ännu tidigare. Mm. Men jag menar, det, för den stora massan så var han ju först med att visa att det faktiskt gick att sjunga rock och pop på svenska, och det kunde liksom, det behövde inte bara bli blaj. Och i och med att han blir stor och poppis, så är det en kille, som en ung man som sedermera blev programledare för Meny i Sveriges Radio, nämligen Måns Rosander. Han är vid den här tiden. Gör han mycket ungdoms- och musikradio. Och han får kontakt med Pugh och de blir kompisar. Och Anders Burman, i den här vevan så har vi då, nu pratade vi tidiga 70-talet, så börjar det som i andra länder så fanns det politisk musik. Det som i Sverige var, ja men Hoola Band, Ola Band och Jan Hammarlund kanske. Och progressiv musik, det som i Sverige var exempelvis Älgarnas trädgård eller Samlarnas manna. Och det var band som låg på helt olika skivbolag och spelade på helt olika festivaler. De hade inget med varandra att göra. Men i Sverige så hade du två skivbolag, dels Musikknäppet Vaxholm, MNV, och Silence nere i Koppom i Värmland. De plockade upp alla de här banden som var lite udda och aparta och var utanför hitfabriken eller vad man ska kalla det.
Som alla hade, alla det, många hade de här udda namnen som vi pratade om. Ja, Elina Stegård, Sabra Mammas Manna och
Fläsket Brinner. Och Ragnar Borgedals kompan hette Måsen Svider, tror jag. Men jag tror att det var nästan ett skämt från, det måste nästan ha varit ett skoj från hans sida att det skulle heta så. I alla fall. Och därmed fick vi i Sverige progg. Mikael Wiehe och Elina Stegård kunde spela på samma festival och ligga på, de låg inte, Elinas trädgård låg, tror jag, låg på Silence. Ja, men säg Jan Hammarlund och Elinas trädgård då. Kunde spela på samma festivaler och ligga på samma skivbolag, trots att de inte hade så mycket med varandra att göra. Och så buntades det ihop till progg.
Precis, för så man kan ju säga att om man jämför med Mikael Wiehe och Jan Hammarlund, så spelar de någon slags politiskt trubadur, singer-songwriter eller vad man ska kalla det. Medan Elinas trädgård var ju då mer instrumentalt, psykedeliskt, långa låtar, många taktbyten och sådär.
Ja.
Så att det blir märkligt när de buntas samman under samma genre.
Ja, och också sådana som, jag menar, jag tror inte att det var alldeles, Ola Magnell har ju blivit benämnd progg i efterhand, och han låg ju just på Metronom.
Men jag tänker, Metronom var väl lite, det var ju ändå ganska kommersiellt, och kommersiellt var ju fult för de här alternativa MNV och Silence och sådär.
Absolut.
Så det var väl därför lite, Anders Burman, tänker jag, att då skapar jag ett sidobolag istället för att liksom börja om från scratch med något flummigare och mer utsvävat.
Jo, lite så att han så jag pratade med Måns Rosander inför det att jag skulle vara med här, och han sa att, jo men Burman sa till mig och Pugh att skulle inte ni två kunna slå era kloka huvuden ihop, och så skulle vi kunna ha en liksom en liten underetikett och ta upp den här liksom alternativa musiken på. Och det berättas då i Håkan Lagers bok Proggen om hur Roger Wallis, som jobbade på MNV, skickade ett argt brev till, antingen om det var Rosander eller om det var till Burman, och skrev att de måste lägga ner den här etiketten, för annars kommer vi gå under. Och det där, alltså, jag kan ju på något vis lite, för nu tror inte jag att Anders Burman var det minsta intresserad av att värva Hoola Band, Ola, men jag kan ju förstå om MNV och Silence tänkte, vad ska de ta våra artister ifrån oss och erbjuda dem bättre dealar och bättre studios och alltihopa och knäcka oss. Det kan man ju förstå om de tänkte då, utan att veta det vi vet nu. Men Måns Rosander sa att det var ju liksom ett feltänk. Vi såg oss mer som en, vi skulle vara ett vi hade ingen konkurrenstanke, utan det skulle liksom, vi skulle väl vara ett komplement till MNV och Silence, och vi såg inte alls där som någon big business. Vi var inte alls tanken att vi skulle liksom vara inne och konkurrera med dem, utan det var liksom en sidogrej på Metronom. Det var så det var tänkt.
Och det kan man ju förstå när man också ser efterhand att de fanns ju bara några år och släppte en handfull skivor.
Ja, det är totalt, det är 6 LP och en samlingsskiva.
Och jag, om jag inte missminner mig, så satt, jag tror att Burman satte ut en annons också om att han eftersökte lite udda musik eller udda artister som ville spela in på hans skivväska.
Vi kan nästan ta och läsa här. Vi har ju Gump vill att andra än de vanliga ska kunna göra sin musik tillgänglig även om den inte är vanlig. I vanliga fall är den gamla vanliga verkligheten ganska vansklig för en del att lyssna till. Det blir så vämjeligt vanligt liksom. Skriv eller ring till Gump om du har eller känner till någon grupp som du tycker att det borde finnas en platta med. Den må sedan vara vansklig, vänlig, vämjelig, varlig, ovarsam eller ovanligt vanlig.
Men den fångar ju ganska bra Gump som skivbolag, för det här är ju album som många gånger sticker ut, kan man väl säga.
Absolut, för det här är ju inte... Inget av de här skivorna, ingen av dem skulle man väl säga skulle vara någon hot att det skulle sälja mer än Hoola Bandoola. Mm. För det är ju genomgående oftast ganska smala grejer. Oftast väldigt bra, men smala och udda.
Och det ser man ju också att de är ju väldigt, de gavs ju inte ut i stora upplagor och de är ju väldigt, väldigt eftertraktade på skivsamlarmarknaden. Och tingar ju både en och annan tusenlapp faktiskt. Mm. Så att det ja, de är inte lätta att få tag i.
Nej, det är de inte. Men de är ju tack, eller ja, det beror ju på hur man ser det, för att de allihop finns ju faktiskt digitalt tillgängliga.
Gör de?
Nu är jag så vanligt tråkig och har Spotify, men de finns säkert på andra streamingtjänster också. Men de är inte svåra att få lyssna på i alla fall. Och det får man ju vara glad för. För det är ju långt ifrån all musik på den här tiden som det gäller. Alltså, ja, men vi har väl varit rätt bra, men på Silence är det jättemycket som inte finns tillgängligt på Spotify och sånt. Så vore det kul om det dök upp.
Sen måste jag ge lite cred då till skivbolaget Subliminal, som har återutgett fem, tror jag. Jag tror det är fem av Gump-skivorna i nyutgåvor som man kan hitta lite här och var fortfarande i.
Ja, med liner notes och extra foton och sånt där.
Ja. Och som du säger, Fredrik, så gavs det ju inte ut så många skivor, 7 stycken totalt mellan åren 71 till 75. Och jag tänker att vi går igenom dem en för en, eftersom det inte är så många. Så vi startar från början, och skivorna fick ju då det ganska pedagogiska, de pedagogiska namnen då, Gump 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och vi börjar med Gump 1.
Ja, jag ska tillägga då att etiketten Gump på skånska betyder ju rumpan. men det fanns det, man tyckte att det lät lite häftigt och käckt, vad jag förstod det. Det var liksom kul, det lät lite skojigt.
Ja.
Jag fick veta Gump. Men inte någon underlivshumor inblandad. Gump 1, ja, och där är det också lite allmän förvirring kring. Men det är alltså, det finns någon som hävdat att skivan eller bandet heter Telefon Pajsa, och att skivan heter Telefon, fast det är Telefon Pajsa som är bandet. Eller heter skivan Såg mus och bil. Men så är det inte, utan det är hur det är, bandet heter Såg mus och bil och skivan heter Telefon. Och detta kommer sig av att några av de som var med i Såg mus och bil tidigare hade varit med i bandet Telefon Pajsa, vilket på finska betyder telefonen ringer, och på hindi betyder telefonpengar. Jag vet inte, jag gissar att det är det finska som avses. Ja, precis, men det är alltså Såg mus och bil i det här bandet.
Det är fantastiskt, Såg mus och bil, det är ju en förkortning.
Ja, stark och god musik utförs snabbt och billigt.
Ja. Och det var ju en trio då, va? Om jag minns rätt.
Och det är en ganska ganska skojigt gäng som ligger bakom detta. Det är då dels är det då Johnny Movinkel, som var en otroligt skicklig, han kanske är med oss fortfarande, det vet jag inte. Han är otroligt skicklig och speciell keyboardist och organist och pianist, vilket också framhävdes i en hel del av recensionerna. Han hade ju tidigare spelat i, apropå skivor som man får punga ut en del för, så spelade han i bandet Atlantic Ocean. Som ju gav ut en LP som går för summor som jag inte har råd med.
Nej.
Där också väl Björn Isfält var inblandad.
Och Tranquility Bay tror jag.
Så heter den, ja. Mm. De kan man också se och höra i Roy Anderssons En kärlekshistoria för övrigt. De är med på soundtracket. Och sen så är det då trummisen Dick Nettelbrandt. Och sen då kanske framförallt får man väl säga sångaren och poeten Einar Heckscher. Bror till Sten och, ja, vad ska man säga, the original Swedish hippie kanske.
Ja, det är ju en intressant sättning, så sång, piano, trummor.
Ja, precis. Och Just det, och Movinkel spelar ju även med lite ölburk och en kaffeburkstambora står det på omslaget. Och han sköter också lite elektronkompositioner.
Jag vet att han hade en väldigt speciell ett speciellt piano som var mickat som en gitarr, alltså ja. Han hade gitarrmicka på sig som var skittung liksom. Så de inte knappt fick med sig på sina spelningar. Men hur ska man beskriva det här? Alltså det är ganska stökigt, anarkistiskt. Jag vet att de improviserade mycket av det här i studion. Och det är svenska och det är engelska i någon salig mix.
Det är en sida på svenska och en sida på engelska. Och det är... återigen, man får vara rockspråket. Det primära var ju fortfarande engelska på den tiden. Och det här var ju inte alldeles ovanligt. Att man blandade. Och lite finns det väl också en drift med hela rockestetik. Jag tänker framförallt på låten Speedy. My name is Speedy Gonzales. Fastest gun in the land. Speed put me through them heavenly doors. Speed put me back again.
Video med såg, mus och bil, alltså från som är då Gumps första utgivning, alltså skivan heter då Telefon.
Ja.
Och det blev ju bara en skiva för såg, mus och bil, jag vet, men bandet fortsatte sen under ett annat namn.
Ja, Levande livet, och de gjorde en skiva på Silence några år senare.
Sen Strömmens pärla tror jag den heter.
Ja, låter bekant. Den har jag faktiskt tyvärr inte hört också.
Ja, men den är det är lite samma stil, fast kanske inte riktigt lika liksom out there, lite mer ska man säga, disciplinerad kanske, men också väldigt bra faktiskt. Gump 2.
Ja.
Då är vi i början av 72 sa vi, va? Eller?
Ja, det är det.
Mm. Och det här är ju kanske det mest udda vi har pratat om den här skivan en gång förut. Det är Skivsnack när vi pratar om skivor som var före sin tid. Och det här är ju Joakim Skogsbergs fantastiska skiva Jola Råta.
Ja, jag tycker nog att det här är kronan eller juvelen i Gump-kronan om man säger. Det här är nog deras enskilt starkaste utgåva, mest speciella, den mest störst lyskraft tycker jag nog. Ja, och det här om Zoomus och Bils telefon i prepunkt, så är det här kanske någon sorts preambient, eller jag vet inte vad man ska kalla det. Och Rosande berättade för mig att han hade ju då ett program i radio där han spelade upp, det var inte Bandet går, men det var något annat sånt lite demoprogram där lyssnarna fick skicka in sina egna inspelningar och så spelades de upp det som var bäst, och på det sättet fick han kontakt med den Joakim Skogsberg som var också bildkonstnär och fotograf och faktiskt den som spelade in Ulf Lundells första demo.
Jaha.
Det är lite kul. Ja. Han var kompis med Joakim Strömholm, Lundells gode vän, som är son till den betydligt mer berömde fotografen Strömholm. Och Joakim är också förebilden till Johnny i Lundells debutroman Jack.
Mm.
De var kompisar, och Strömholm hade väl hört sin kompis Lundells sånger. Det här är alltså 1969, så Lundell har inte ens fyllt 21 ännu. Och tyckte att det där är bra grej. Då borde ta min kompis Joakim Skogsberg. Han har en liten enkel hemmastudio. Så då åkte de hem till Joakim Skogsberg och på någon skur, vad heter det, sopkvast eller liknande, som fick dubblera som mikrofonstativ, och så spelade Lundell in sina första låtar på engelska, för det var ju popspråket fortfarande för de allra flesta på den tiden. Så det är en kul kuriosa. Nej, men i alla fall, Joakim Skogsberg skickade då in sina egna kassetter till Måns Rosander, och som Måns beskrev det, så han blev väldigt fascinerad av det här. För det var en kassett där Skogsberg satt ute i naturen med sin bandspelare och gnolade och trallade. och tyckte att det här var ju väldigt speciellt. Och så han tog med sig, Rosander tog med sig de här kassetterna till Anders Burman, vad tänker du? Och efter ganska många och långa lyssningar så sa de, ja, det här är någonting helt nytt. Det här är ingen som har gjort förut, så det här ska vi göra en skiva av på den här gumpetiketten. Och då har de väl tagit Skogsbergs inspelningar där han sitter ute i naturen och gnolar. Och sen har de då väldigt försiktigt lagt på bas och lite cello och en del annat sånt. Det är, Göran Lagerberg är det faktiskt som spelar cello, som var en av medlemmarna i Tages.
Precis, och jag vet att Pugge Rågfeldt spelar lite gitarr på den där skivan.
Ja, Pugge är med och spelar också, jag och Mats Glenngård spelar det som kallas komprimerad fasad wawa fasviol på skivan. Och så spelar också Skogsberg själv lite grann, lite mungiga och flygel och sådär. Och sen han har väl också gjort lite, vad ska man säga, bandslinge musik som är med.
Skogsberg är ju lite av en naturmänniska, man kan väl ändå kalla dem lite av en hippie av sin tid. Och älskade naturen och alltså, när jag lyssnar på den här skivan, det är verkligen som, jag tror jag spelade den för mina barn vid något tillfälle när de var små, och de bara, är det en liten vette som sjunger? Och det var ganska bra beskrivet.
Ja, det är det faktiskt. Och det är meditativt och repetitivt, och det är ju inte, det är ganska, egentligen ganska enkla slingor som han upprepar gång på gång på gång med små variationer, och så har Rosander och Pugg förstärkt det försiktigt med att lägga på instrument som efter ett tag kommer det in, och sen kommer kanske det där in, men det är väldigt försiktigt gjort. Det här är musik som jag kanske inte hade tålamod för det här när jag var 20, men idag tycker jag det är underbart.
Det låter som inget annat.
Ja, verkligen. Jag
verkligen för det. Från Stensäter med Joakim Skogsberg från skivan Jola Råta. Jola Råta, Jola och Råta är väl två olika typer av sångstilar?
Ja, jolorna är mjuka och rotorna är hårda, skulle man väl kunna säga.
Jag vet att den här skivan fick en renaissance, kunde det varit någon gång på 00-talet, när världsartisten Beck gick ut och sa att det var en av hans favoritskivor. Ja. Då stack ju den här väg i pris också. Jag tror det är nog den dyraste gumskivan faktiskt att hitta.
Ja, för jag tror inte att den såldes där jättemånga. Det är väl 300-400 exemplar tror jag som gick iväg. Det påstås att man ska ha destruerat resten. Jag vet inte om det stämmer. Rosander berättade för mig att han var i San Francisco och försökte sälja in skivan. Och att den där blev lite poppis ändå, att någon DJ körde hela skivan i ett och samma program och folk hörde av sig. Vad är det här? Är det japanskt?
Ja.
Det var det inte.
Och Joakim Skogsberg, han gjorde en skiva till som jag inte hört.
Nej, jag har inte heller hört den.
Indie Dust Garden eller något sånt där tror jag
någonting
heter.
Någonting sånt där heter den, ja.
Men som mig vetligen så lever han och frodas fortfarande.
Indie Dust Garden heter den mycket riktigt, och den kom 1999. Så det,
och det var så pass mycket
27 år senare. Ja. Jo, nej, men han flyttade väl upp till Norrland och bor kvar där än idag.
Ja. Ja, innan vi fortsätter tänkte jag bara flika in. Är du som lyssnar, vill du att Skivsnack ska fortsätta och hjälpa till och stötta podden? Skivsnack är helt ideell, den görs som en hobbysyssla, har inga sponsorer, men kostar en peng att göra. Så vill du hjälpa till och stötta så kan du som sagt bli en patron. Du går in på patreon.com, letar upp Skivsnack och så kan du bidra med en liten summa där varje månad. Och då har du också möjlighet att få tillgång till exklusivt bonusmaterial kopplat till Skivsnacks avsnitt som bara finns att lyssna på där. Så stort tack på förhand! Då går vi över till Gump 3 och en skiva som, ja, vad ska man säga, jämförelse med Gumps två första utgivningar ändå måste klassas som en mer, ja, nu gör jag så här citattecken, lättillgänglig, en mer, ja, men rak rockplatta med ett band som, ja, kanske inte helt okända, nog Nature.
Ja, det där är det är lite kul med dem att det här var för mig nyheter, men delar av bandet Nature hade ju börjat som kompa mot Peps.
Just det, det stämmer.
Det som hette Peps och Blues Quality. Och vid tillfällen då och då när Peps var, hade lite knackig hälsa, så hade en viss ung man som hette Mats Ronander hoppat in som vikarie för Peps. Det är lite roligt att tänka sig det. Alltså, fast båda är ju bluesmän. Det är de ju absolut. Mm. Och båda är jäkligt bra på munspel. Eller var. Peps är inte med oss längre tyvärr. Men det är ändå inte, man tänker ju inte riktigt de två som utbytbara.
Nej.
Och de fick då så småningom kontakt med Pugge Rogefeldt och han producerade den här skivan åt dem på Gump. Och, de var också lite kompan till honom ett tag. Men det funkade inte riktigt för att det gav inte utrymme för Nature att göra lika mycket av sin egna grej.
Nej.
Det avbröds då. Men de är ju ändå, får man väl säga, mest ihågkomna som kompan åt andra.
Ja, framförallt Ulf Lundell.
Framförallt Ulf Lundell. De gjorde den här live-skivan och Natten hade varit mild och öm. 1977 tror jag att den kommer ut. Det kanske... Det är, man hör på den här skivan så hör man att det är ett tungt, helproffsigt band, men det är liksom inte alltid så inkännande. Och det var kanske inte riktigt eller vad som skulle göras när Lundell skulle ut på den här turnén. Det var väl mycket, kan jag tänka mig, skolor och rockställen och så. Det skulle låta jävligt mycket vräkas på. Kanske inte lika, de var kanske inte lika bra på det finkänsliga, åtminstone inte på just den skivan och de upptagningarna som jag har hört där, va? Och de var ju också under sommaren 73, så, alltså det året efter att de har gett ut den här skivan, så var de ju kompande också till Gärdestad faktiskt en sommar.
Ja, men det är ju ett namnkunnigt band här. På den här skivan, det är liksom Mats Ronander på sång och han var väl typ 17 år eller någonting.
Precis. Han var 15 redan när han vikarierade för Peps. Det är ju verkligen,
ja. Något. Och sen är Lasse Welander som väl är en minst sagt namnkunnig gitarrist. Per David Jonsson på bas och så Bosse Skoglund då på trummor som spelade med Arbete och fritid och också Peps.
Också Peps, ja. Oh, ja. Han lämnade Nature så småningom för att gå tillbaka till Peps. Var väl en sån här tidig som förstod den svarta musiken i Sverige på en tid när kanske inte så jäkla många gjorde det. Nej, men absolut. Och Lasse Welander har ju sen spelat väl med, han hörde det väl till en så kallad studioeliten i hur många år som helst då. Spelade i x antal melodifestivaler och det är någon, och hade du ställt frågan vilket luftgitarrsolo jag har gjort oftast, så är det nog faktiskt Welander. Det säger någonting om hur fruktansvärt ohipp jag är, nämligen hans elgitarrsolo i Pity the Child i Chess.
Har du stått framför spegeln hemma och kört så här?
Ja, men jag var ju ett konstigt barn och en konstig tonåring. Jag hade Chess-plattan, gick jättemycket för mig, och där är det Welander som spelar ett fantastiskt starkt uppslitande gitarrsolo. Jo, men det här är men som du säger, det här är väl också lite mer av en traditionell rockskiva, får man väl ändå säga.
Ja, det är ganska tung rock. Tung rock. Psykedelisk rock. Alltså, jag tycker den är skitbra. Men som sagt, lite mer, ska man säga, strukturerad.
Strukturerad, absolut. Men det är precis, det är inte lika... Det kanske inte lika anarkistiskt nyskapande som såg Mus och Bil och Joakim Skogsberg, men det är fortfarande jäkligt bra.
Jag tycker det är fascinerande när man hör den här skivan och hör Mats Ronander då, som är 17 år. Jag tror han fyllde 18 år under inspelningen av den här skivan. Och vilken röst han har. Han låter ju som han är 40. Alltså, han låter ju nästan som han fortfarande gör. Come along. Nature och Dreams från plattan, ja, den heter bara kort och gott Nature från 1972, som var Gumps tredje utgivning. Jag gillar den här skivan jättemycket. Jag tycker det svänger. Svänger gött.
Det svänger väldigt gött. De gör en fin version av Rock Around the Clock också.
Just det. Ja. Men just Nature som band släppte ju bara en skiva till som heter Earth Mover ett par år senare. Det var inte på Gump då. Men jag tänkte, det är liksom signifikant för många av Gump-utgivningarna. De släpper ingen mer skiva eller max en till. Och sen går de vidare på nya.
Ja, det gäller ju faktiskt. Jag gjorde nästan en sån här melodikrysset övergång för den... den femte, vänta, vad blir det?
Fjärde.
Just det, den fjärde Gump-skivan som kommer ut några månader efter Nature, det är ju då med Mats Glenngård, som vi nämnde tidigare, som var med och spelade på Jola Rota, och han släppte, han är också en otroligt namnkunnig musiker som spelade fiol på, jag menar bland annat just nämnde Ulf Lundell, och på en oherrans massa skivor med diverse olika artister, Trädgräs och Stenar och Bo Hansson och diverse olika Kebnekaise.
Ja, det var där han är mest känd.
Ja, han är absolut mest känd
som medlem i Kebnekaise. Och för er som inte hört Kebnekaise, ska man beskriva det. Det bandet som kanske var störst och bäst och kanske först till och med att förena svensk folkmusik med rockens instrument.
Det skulle jag nog vilja säga. Där har vi ju proggen när den är väldigt rotad i den svenska folkmusiken. Då kan man mycket gärna använda Kebnekaise som en inkörsport.
Och där var ju Glenngård väldigt viktig med sin fiol.
Men han gjorde också bara en soloskiva till. Och så kom på etiketten Bastun 1980, tror jag. Och sen, men
den här skivan tror jag, om jag minns rätt, gjorde han precis innan han gick med Kebnekaise. Kebnekaise hade släppt en skiva där han inte medverkade, så han kom ju med på skiva nummer två. Och den här skivan tror jag han släppte då precis innan han blev medlem i Kebnekaise.
Just det, Kosterläge heter den.
Kosterläge.
Det är ju bra musiker på flera av de här plattorna. För här är ånyo Bosse Skoglund på trummor. Det är Thomas Netzler just från Kebnekaise på bas. Ja, han spelar med mycket, mycket annat också. Gubbevars. Och sen så är inte minst Sten Bergman, namnkunnig från Fläsket Brinner, som spelar flygel på ett par spår. Honom kommer vi återkomma till alldeles snart här. Och sen ska det noteras också att det är Måns Rosander som har producerat där, och ljudtekniker är då Micke Betretov. Så här har man verkligen en en länk mellan någon sorts liksom förment proggighet och ABBA direkt i form av Micke Betretov.
Verkligen. Och det här är också då en ganska då, får man väl säga, strukturerad skiva. Fast kanske ändå lite mer spacad än vad Nature var innan.
Ja, det kan man säga. Nej, men det är, precis, det finns lite, det finns någon som heter Görans låt, där väl det är Mats Glenngårds katt.
Ja, hund tror jag.
Hund är det, som dyker upp
och
ylar i 20 sekunder, lite snyggt örat. Men jag tycker om den här skivan, inte minst i det inledande spåret Natthimlen, som är en betonsättning av Geijer. Sen är det väl lite, det finns lite, och det gäller även den Sten Bergman-skiva som vi snart kommer att komma till. Det finns ju lite så här pliktskyldigt miljötänk och en viss eller pliktskyldig ska jag inte säga, det var säkert djupt känt, men det blir lite sådär naivistiskt, lätt pekoralt kan jag tycka i texterna ibland, men det låter jäkligt bra, det är liksom musikaliskt är det väldigt, väldigt fint.
Ja, det är det. Jag tycker om den här, det är en sån här skiva som jag kan dra på sommaren med öppet fönster och solen skiner och det blåser i min tyllgardin. Nej, det har jag inte.
Det fladdrar till. Nej, men den har ju väldigt stort, härligt solskinande sound.
Mm. Kosteläge med Mats Glenngård från skivan Kosteläge, Gump 4 från 1972. Det är nästan att de lite samplar Jojo Wadeniusen. I den svarta natten.
Ja, just det. Det tänkte jag inte på, men det stämmer.
Från hans, vad heter det? Mitt lilla barn, va?
Ja, just det. Mm. Mitt barn, ja, något sånt där. Just det, från Goddag, goddag skivan i alla fall.
Nej, det här, jag gillar den här skivan.
Ja, den låter väldigt stort och härligt och bra. Ja, nej, jag tycker också. Det här är ju väldigt Kebnekaise.
Ja,
också.
Ja, men det är det ju.
Men det gör det inte sämre på något sätt.
Nej, skillnaden är det inte kanske riktigt lika så här folkmusikigt som Kebnekaise var. Kebnekaise var ju oftast också helt instrumentalt. Här sjunger ju gossarna. Ska vi hoppa vidare till nummer 5 då?
Ja, och då är vi inne på år 1973. Och då är ju då Rosander och Krogefeldt inte med längre som producenter, utan då återstår det tre stycken utgivningar, och det är en om året för 73, 74 och 75. Och den som kommer till 73 är då skivan Kattvals med bandet Kvartetten som sprängde.
Det är min favorit av gumskivorna.
Är det det?
Ja, ja, det är det. Jag tycker den är magisk. Magisk skiva.
Ja, den är väldigt bra. Och det där är kul med titeln där, att Kvartetten som sprängde, och så är de en trio.
Mm.
Det är liksom Helmer Bryds Eminent Five Quartet. Eller, ja. Nej, men det är också ett jäkla tungt och bra gäng. Det är då Rune Karlsson på trummor, som också spelar trummor på jättemycket av Bosse Hanssons skivor. Framförallt i min värld är han Bosse Hanssons hustrummis. Det är Fred Hellman på orgel, som är liksom den liksom tunga drivande figuren här. Och inte minst då Finn Sjöberg på gitarr och flöjt. Finn Sjöberg är ju lite... Det här är vad jag kunde se på Discogs i alla fall. Hans första skivcredit. Mm. Han är en sen som har spelat med ganska många olika, ABBA bland annat. Men det jag tycker det är särskilt lite kul att han... många Ulf Lundell-fans jag känner tycker illa om Magnus Uggla. Och Magnus Uggla-fans tycker ofta illa om Lundell. Och jag har väl lite fått det till att Lundell och Uggla retades med varandra en del genom åren. Och då är det ju lite kul att Finn Sjöberg spelade gitarr och var arrangör på båda herrarnas debutskivor. Alltså Ombobo Viking och Vargmåne. Som dessutom ligger ganska nära i tiden. Båda kommer 75 och bör därför vara inspelade hyfsat nära varandra. Nej, men det här är, vi nämnde Bosse Hansson, och det här är väl lite i den skolan, får man väl ändå säga. Det är ganska orgeltung jazzrock, eller hur skulle du vilja beskriva?
Ja, men det skulle man nog kunna säga. Det är ju instrumentalt, ingen sång, utan och som du säger, det är ändå rotat i någon slags jazztradition. Lite folkmusik också. Mm. Men svänger framförallt, tycker jag.
Ja.
Vissa låtar är vansinnigt. Jag vet att när jag spelar den här skivan, rör på sig i kroppen när man hör vissa av låtarna. Och jag tycker den är jättebra. Och den är väl också ganska traditionell. Eller liksom, om man ser till hur experimentella de var i början, Gump, så är det här ändå lite mer klassisk jazzrock.
Ja, men det skulle jag säga. Men väldigt bra sådan. Men den här Fred Hellman är ju en lite spännande figur, för han var född 1947 och dog väldigt ung, tyvärr. Han gick bort på nyårsafton 1980, och han inte göra så där fruktansvärt mycket, tyvärr.
Nej, han försvann på en finlandsfärja. Ja, vill jag minnas.
Jag har också hört såna rykten, att men jag är inte alldeles säker på vad som hände där. Men det var ju så att det här gänget spelade som komptrio åt Bernt Stav, nämligen, som var metronomartist till början, och sen gick till Silence, progskivbolaget. Men Kvartetten som sprängde, när jag läste på lite där om dem, det var ju också ett rockband, ett jazzrockband som var ute och spelade ganska mycket under den här tiden på ställen som Bullerbyn och Magnus Ladulås och sådana ställen, som rockställen som var stora i Stockholm på 70-talet.
Mm. Gånglåt från Valhallavägen med Kvartetten som sprängde, Gump nummer 5. För övrigt också inte, alltså mina ögon, den bästa skivan, men också det snyggaste omslaget.
Ja,
det är en bild på en leopard, är det va? Som, leopardhuvud som, det är otroligt bra tycker jag.
Jag tycker lite att det här riffet här påminner lite om Voodoo Child av Jimi Hendrix. Som går så...
Det är sant. Det har jag inte ens tänkt på, men det stämmer ju.
Lite, vill jag nog mena ändå.
Och Kvartetten som sprängde, är vi då ytterligare ett sånt där band som bara gjorde en skiva och så försvann de. Mm. Det blev inget mer, eller alltså under det namnet i alla fall. Då har vi två skivor kvar i Gumps utgivning. Nästa är Gump nummer 6, släppt 74 av Sten Bergman, som jag nämnt förut, och skivan Lyckohjulet.
Ja, så Sten Bergman var ju också en sån här intressant. Han var ju musikhögskoleutbildad musiker, och han var också en av dem som drog igång de tidigare nämnda Gärdesfesterna. Och spelade, jag associerar honom, dels, han finns ju med på både Ur trollkarlen satt och Sagan om ringen, som Bosse Hansson gjorde, ständigt den är Bosse Hansson. Mm. men spelade ju också inte minst med Fläsket brinner.
Just det.
På deras första skiva, men också med en massa annat som...
Han var väl också med i Atlantic Ocean då?
Han var också med i Atlantic Ocean, mycket riktigt. Och var också med på Tillsammans, där stora superbandet som gav ut en skiva på Silence, något, ungefär samma veva.
Ja, just det, det var någon slags proggens motsvarighet till We Are The World. Det var samla, ja, men... samlade alla stora progg.
Ja, men lite musik. Så. Och han spelade också lite med träd, gräs och stenar. Och ja, och även han är, och dyker också upp på Bernt Stavs, den här När dimman lättar, som jag tror var hans debutskiva, och metronomskiva för övrigt. Men det här är hans enda soloskiva. Och det här är ju, ja, det är också, återigen, det låter för jävla bra. Det är ju så, alltså. Det är Per Brun från Fläsket brinner på bas. Det är Thomas Mera Gatsch från Träd, gräs och stenar på trummor och fiol. Och så återigen annan Bengan Dahlén från Fläsket brinner och Christer Bjärnelind från Archimedes badkar på gitarr. Så det är inte konstigt att det låter så jäkla bra som det gör.
Det som jag gillar, Lyckohjulet, och men alltså det som kanske är skivans svaghet ändå, om man ska vara lite så, det, alltså Stenberg, han är ju ingen jättesångare.
Jag tycker framförallt att det är mer texterna som inte är så jäkla bra alla gånger. Tommy Rander skrev i sin recension av skivan att texterna är inte över sig bra, och det kan vara lite hårt uttryckt, men jag kan väl hålla med om det. Det är lite trevande pekoralt här och var, men det är också det, sen gillar jag lite den naivistiska charmen som det ändå får av detta. Och just eftersom det låter så jävla bra musikaliskt, så kan jag lite svälja texterna, är lite trevande här och var.
Och sången?
Nej, jag kan inte säga att jag har stört mig på hans sång så. Det tycker jag inte. Det är inte. Jag tycker inte att det är öronenfallande dåligt.
Nej, det är det ju inte. Men... och det här kan man väl också säga i den av Gumps utgivningar som är, liknar mest en traditionell singer-songwriter-platta.
Ja, det skulle jag säga. Och jag måste bara citera, det är kul att Gunnar Relin, annars mest känd för att vara okarismatisk och tråkig, han recenserade den här skivan, Lyckohjulet, ihop med Uriah Heeps Wonderworld och Chase Pure Music. Och jag bara måste citera ingressen här. Det är ont om plattor man får glädjechocker av just nu. Däremot är det gott om halvbra plattor. Kompetenta och hörvärda, men utan med det där lilla extra. Den här krönikan tar upp några sådana skivor. Det tycker jag. Det finns ett engelskt uttryck att damning with faint praise, det vill säga att man gör ned någonting genom att ge det bara ganska svagt beröm. Det kommer inte så jättemycket fantastiska skivor just nu, men däremot en del som är helt okej, som de här skivorna.
Det är lite så här kritiker passiv aggressivitet.
Ja, lite så ändå, va. Jag önskar nu, så skulle jag gärna vilja höra öppningsspåret på den här skivan, Vägen är lång.
Ja, det är faktiskt ett fantastiskt spår.
Vägen är lång.
Vägen är lång med Sten Bergman från skivan Lyckohjulet.
Jag tycker väldigt mycket om hur han i slutet av refrängen inte går ut på dur som man tror att han ska göra, utan att det faktiskt blir en liten molltom där. Vägen är lång.
Ja, jag tycker han är lite så här svajig på rösten, men det är ju en subjektiv smaksak.
Nu när du hade sagt det så tänkte jag lite mer på det kanske, men det är inte ingenting jag stör mig på. Nej,
men det är en bra skiva, det är det absolut. Och blev då den näst sista av Gumps utgivningar, så vi kastade oss över till Gump 7. Och om vi började lite sådär halvknasigt med Sågmus och Bil och Joakim Skogsberg, så gick Gump ut med en skiva som kanske, jag skulle nog nästan vilja säga att den är helt olyssningsbar. Jag har nog bara lyssnat igenom den här en gång. Den heter Voice of the Wolf.
Ja, och den är ju lite rolig så att det är ju inte ett album på något sätt egentligen, utan det är ju en samlingsskiva. Med rakt igenom ganska udda grejer och udda artister och udda konstnärer. Och jag vet liksom inte så här stort mycket om hur resonemanget gick bakom den här skivan eller hur den blev av. Den börjar med ett stycke som heter Natural Music med Bengt Frippe Nordström, som är en väldigt speciell figur som nu, alltså mer än 20 år efter sin död, har börjat uppmärksamma sig. Jag tror det var någon hyll, det har kommit en box som jag har hemma som är alldeles fantastisk med det mesta av det bästa han har gjort, och det var någon stor utsåld hyllningskväll för honom på Fasching förra året, 2023. Jag tror att det eventuellt är en film på gång också. Men som var en väldigt speciell person som växte upp i Djursholm, förlorade sina föräldrar väldigt tidigt, fick mycket pengar som då förvaltade som en förmyndare, upptäckte väldigt tidigt jazzen och inte minst Ornette Coleman, och skaffade sig en plastsaxofon. Och han var så här lite av en, han är så här omvittnad när jag pratat med jazzmusiker om honom, att jo, men man kunde spela på Fasching, och då stod Frippe framme vid scenen, och när det liksom gavs möjlighet, ja, då hoppade han upp på scen och kapade och ställde sig där och körde sina liksom mycket, mycket egensinniga sax-solon som han gav ut på egen skivetikett. Han var också tidig med att föreviga Albert Eiler, den legendariska amerikanska avantgarde jazz-saxofonisten. Jag kan inte riktigt mina jazz-termer där, så att om jag sa fel så får jag be om ursäkt. Man gjorde en skiva med honom. Så han har ett spår, och sen så Pugg är med.
Ja, han är väl en av de mest kanske kända artisten som ändå är med. Och det är väl kanske en av de låtar som faktiskt låter.
Ja, det är en Leiber-Stoller-tolkning som han gör på svenska där, i en annan värld.
Ja.
Det är lite kul. Men sen är det också Åke Hodell med ett litet utdrag ur Mr. Smith in Rhodesia. Och den är ju kul, för det var ju då en protest, vad ska man säga, radio textljudkomposition då om Ian Smith, och ja, ett angrepp på vad ska man säga, den engelska modiska kontrollen över Rhodesia, eller Zimbabwe som det ju sen blev. Och det här blev lite omdiskuterat på sin tid, för att det är ju då att han, Hodell, har spelat in ett antal barn som på Oxford engelska säger Mr. Smith is our friend and father, men också Mr. Smith is a murderer. Och så har det liksom korsklippt med diverse, gissar jag då, autentiska ljud från mördande i Rhodesia. Men när han spelade in det här, och alltså tog han in några barn från engelska skolan, och de fick honorar men också saft och bullar för att de inte skulle ha tråkigt, och så spelades det här in. Men föräldrarna var tydligen inte tillfrågade innan, så att när barnen kommer hem så berättar de, nej men vi spelade in. vi fick betalt och vi fick lite saft och bullar, och så fick vi stå och säga Mr. Smith is a murderer, och så, Mr. Smith is our friend and father. Ja. Och engelsmän, de blev tokiga på det här, föräldrarna, och det här blev ett jäkla liv om, och de fick göra om inspelningen. Jag tror att originalbanden förstördes. Och det var många, många år så vägrade radion sända det här, för det blev så pass känsligt.
Ja, och det här är ju liksom, jag vet inte om man ska definiera det som musik, det är ju mer någon slags ljudkonst.
Ja, men det är ju det. Jag vet inte om det var Odell som uppfann termen textljudkomposition, det kan det mycket väl ha varit. Men han var ju definitivt en pionjär inom det, att liksom klippa ihop egeninlästa texter med verkliga ljud och mixa och hålla på. Han gjorde ju sen på 70-talet ganska många sådana lite olika pjäser på. Jag är i teorin otroligt fascinerad av Håge Odell och det han gjorde. Sen är det väldigt sällan jag faktiskt orkar lyssna mig igenom det han gjorde, men jag har den största respekt för att han gjorde det.
God save Rhodesia.
God save Zimbabwe.
God save Zimbabwe.
God save Rhodesia.
God save Zimbabwe.
God save Rhodesia.
God save Rhodesia.
God save the tribal trust lands.
God save the tribal trust lands.
God save British Petroleum.
God save British Petroleum.
God save Rhodesian exports.
God save Rhodesian exports.
God save Mr. Smith. God save Mr. Smith.
Mr. Smith is a murderer.
Och sen måste man ju nämna då också den finska experimentella J.O. Malander som har med en bit av den här Extended Play, som är att han har klippt ihop rösträkning ur ett finskt presidentval eller rent av flera stycken på 60-talet som monotont och det säger Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen,
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
Det här är liksom A-sidan av skivan. Och sen B-sidan är då ett stycke som heter Mad av Hans Anton Knall. Jag gissar att det är en pseudonym. Och det är då liksom alla spåren från sida A, men omarbetade med någon sorts liksom extra instrument och lite röster och lite bandslingor och lite experimentellt. Alltså det
tar ju upp hela sidan.
Hela sidan, och det är jättekonstigt.
Ja, det är en väldigt, väldigt märklig skiva. Det är som sagt, jag vet inte vad du tycker Fredrik, men jag har lyssnat igenom den kanske en, max två gånger, och det räcker. Det här är för out there för min smak i alla fall. Jag vet inte vad du tycker.
Nej, alltså jag är inte... Som sagt, jag är jättefascinerad av både Bengt Nordström och... alltså Bengt Nordström, Bengt Frippe Nordström, han är bara Bengt Nordström på den här skivan. Hans musik älskar jag. Den berör mig på något sätt. Jag tycker han är en otroligt fascinerande person. Och Odell, som jag nämnde tidigare, är kanske mer i teorin än i praktiken. Men nej, på det stora hela kan man väl klara sig utan den här skivan. Men det är kul att den gjordes så till en. Ja, och det är kul att ha liksom, att nu med Spotify så att man kan lyssna på Extended Play med Kekkonen, 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 ja, hur mycket man vill. Det tycker jag är trevligt.
Hur mycket man vill, det, ja.
Men det är också lite fint tycker jag att Gumps sista skiva är lika märkligt, om inte märkligare, än vad det var när de började. Man har en resa som börjar lite konstigt, sen så blir det lite mer straight uträtat längs vägen, och sen så blir det knasigt igen i slutet.
Mm. 75 kom den här sista skivan alltså, så de fanns mellan 71 och 75 Gump, och släppte 77. Det måste vara ett av de minst produktiva skivetiketterna i Sverige.
Ja, ja, och det var väl som Rosander sa, att det här var en rolig sidogrej. Mm. Det var inte tänkt att bli någon big business, och som han sa, uttryckte då, så men vi sålde väl inte jättemycket.
Nej.
Där bland annat att de här skivorna är, så som vi nämnde tidigare, så svåra att få tag i idag.
Mm.
Betingar mycket pengar. Men också, som vi också tidigare sa, så finns de ju numera lätt tillgängliga digitalt för den som... Om det är någon som blir lite extra nyfiken av att ha hört det här, så är det lättillgängligt och trevligt.
Vet du varför de la av då efter Voice of the Wolf?
Nej, det vet jag inte.
Nej.
Det kanske inte kom något mer i Metronoms väg som de kände att de ville ge ut. Jag vet inte faktiskt.
Nej, jag vet faktiskt inte heller.
Jag ska väl säga då att det var både Bergman och Kvartetten som sprängde. De skivorna producerades ju av Anders Burman själv, bör man kanske tillägga då. Och det var, troligen var det väl så att han kände att men vi har den här underground-etiketten då, som vi redan har etablerat, då kan jag lika gärna ge ut det där.
Fredrik F. Trampe, tack så jättemycket för att du kom hit och besökte Skivsnack.
Tack själv, det var jätteroligt.
Och att vi fick grotta ner oss i detta fantastiska, ändå får man säga, denna skivetikett Gump.
Jag vill bara tillägga också att Mats Olsson recenserade även Jola Rota när det begav sig och sa att det var rena dravlet. Det får stå för Mats Olsson.
Och som Fredrik sa så finns alla Gump-skivorna digitalt, bland annat på Spotify.
Och spellista på Spotify med låtarna från det här avsnittet hittar du på skivsnack.com. Följ också Skivsnack på Facebook, på Instagram och på YouTube. Och som sagt, bli gärna en patron och stötta podden. Det gör du genom att gå in på patreon.com och sök Skivsnack. Tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du har lyssnat. Hej då!